Om det nu är så att Gud, så här brukar man framställa den ibland. Gud för sin egen äras skull sände sin son till världen för att frälsa ett fallet människosläkte från deras synder och göra dem till sitt folk, förvandla dem. Det är inte bara en intellektuell fråga. Han förvandlar en klump av människor som är fördärvade och gör dem till någonting som ger hans namn ära. Var ni med på det? Och de personerna ger han sen tillbaka till sin son. För det var han som bar deras synder. Så att du och jag, när vi blir frälsta, på grund av vad Jesus har gjort, så förvandlar Gud oss till att bli något annat än vad vi är från början. Och sen säger han till Jesus: här, ta hand om dem här nu. De är dina. Har ni tänkt en tanke förut? Det är ganska häftigt. Hur blir man då en sån som Gud både frälser, förvandlar och ger till sin son? Det är då femte delen här. För vad vi har förklarat nu är bakgrunden. Och nu kommer vi in på hur blir det här en verklighet i våra egna liv. Vi har pratat om evangeliet, om Gud, om människan, om Jesus. Och nu kommer vi till gensvaret. How to reply to the gospel of Jesus. Hur ska vi gensvara? Vi hade våra fyra grundsanningar. Ni har sett dem. Jag läser inte dem en gång till. Men nu är vi nere på fjärde där, ser ni. Vi kan återfå gemenskapen med Gud genom att tro. Omvändelse och tro är ämnet för den här stunden. Vad är det för gensvar som Gud vill ha? Mänskligheten var på väg bort ifrån Gud. Och Gud tittar ner på världen och ser: här finns det ingen som tänker eller kan reda ut det här. Jag får göra det själv. Och så sänder han Jesus och fixar alltihopa. Och så säger han, ja, nu låter det väldigt, väldigt ytligt, men i alla fall. Så säger han: nu har jag ordnat det här, vill ni ha det? Vad är det för gensvar? För hittills har vi sysslat med vad Gud har gjort för att lösa sina problem. Och allt det vi har pratat om hittills, vad har människorna bidragit med? Problem, eller hur? Elände. Ingenting av det vi har tittat på hittills hade med något vi kunde göra. Där allt har bara handlat om vad Gud har gjort. Vi har stått där som nähän och med öppna munnar och fågelholkar och sett förvånade ut bara. Oj, är det här Gud har gjort? Svaret var vad han hade gjort, Jesus, och hans ställföreträdande, svårt ord. Istället för syndare lider han. Och vi kommer då: vad vill Gud ha av oss för att förälsningen ska bli vår? Jo, det är två saker. Tro och omvändelse. Och det viktiga är det här. Det bibliska evangeliet säger att tro och omvändelse är enda sättet att bli frälst. Så när Gud vinner frälsningen för oss genom sin son, så sätter han faktiskt upp villkor. Du kan titta i Bibeln. Varenda löfte som Gud ger till oss är villkorat. Överallt. Be, så ska du få. Har du tänkt på det? Allt det där. Sök, så skall du finna. Om jag inte sökte, det hade jag inte funnit. Det är likadant med det här. Omvänd er och tro. Då blir det som evangeliet innehåller, det blir ert. Okej? Vad är detta då? Och det måste vara väldigt viktigt. För tittar man i Markus evangeliet där vi var förut, där det här är det första Jesus säger. Det första och det sista någon säger är väldigt, väldigt viktigt, tror jag. När man stöter på någon som har något viktigt att säga. Det är inte andra hans frågor man diskuterar då. Utan det står i Markus 1 och 15 där. Vi läste det förut. Tiden är fullbordad, Guds rike är nu här. Omvänd er och tro. Evangeliet. Okej, men det var ju bara ett bibelord. Har du fler? Absolut. Apostlagärningarna 2, 38. Jesus säger omvänd er och tro. Tittar man på Apostlagärningarna 2, 38 står det vad då? Här vi kan läsa med 37 versen. När de hörde detta högg de till hjärtat på dem och frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Här står det omvänd er och låt er döpas. Men dopet är ett yttre tecken på att jag tror. Så Petrus säger här underförstått att vi också ska tro. Så en annan sak här också. Tittar man här så ser man Petrus predikar just det evangelium som vi har studerat här. När folket hör det, då frågar de: men vad ska jag göra? Omvänd dig och tro. När du berättar om Jesus för någon, då kan du vara säker på en sak. När de har förstått det bibliska evangeliet och när Gud har verkat färdigt, då kommer de att komma till dig och fråga: vad ska jag göra för att bli frälst? Så det går till. Du behöver inte tvinga in människor i Guds rike. När Gud är klar med dem kommer de själva ställa frågan: vad ska jag göra för att bli frälst? Kommer du ihåg fångvaktarna och apostlagärningarna? De satt ju nere i källan där Paulus och Silas. Det blev en jordbävning. Då rusar han in och säger: vad ska jag göra för att bli frälst? Vad gjorde de? Ja, men de var i bön och sjöng lovsången till Gud. Omvänd er och tro. 20 kapitlet av Apostlagärningarna också. Då är det samma sak. Och här tittar Paulus tillbaka på sitt liv då han har predikat. Och så träffar han några stycken från en stad som heter Efesus. Han var i Efesus. Turkiet ligger det. Fantastiskt ställe. Där kan man gå runt på de här utgrävningarna, gatorna som Paulus gick och väldigt historiska marker. Då säger han i kapitel 20, vers 21. Ja, vi kan läsa från 20 versen. Jag har inte försummat något som varit till nytta för er. Jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen och jag har uppmanat både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus Kristus. Omvändelse och tro. Därför tror jag vi vågar göra så här. Jag är mattelärare på 50%. Och det är väldigt viktigt med definitionen i matematik. Man bestämmer sig för vad är ett heltal? Eller vad är en kub? Vad är en triangel? Då har man olika definitioner för att veta vad man pratar om. Det här är en definition. En kristen är någon som vänder sig bort från synden, omvänder sig alltså, och tror på Herren Jesus som enda räddningen. Det är en kristen. Det är inte en kristen som första hand går i kyrkan eller inte ens i första hand läser Bibeln. Båda de sakerna är jättebra. Men definitionen är den här. Den som omvänder sig och tror är en kristen. Okej. Vad är de här två sakerna då? Tro. När Bibeln talar om tro, då är det inte en vag uppfattning om något som kanske säger det så. Vi försöker ju hitta någonstans att bo. Och så kanske jag sitter och diskuterar med Patrik om någonting. Vad tror du om den här typen av hus? Är det bra uppvärmningssystem i det? Ja, det tror jag, säger jag. Det är inte den typen av tro som Bibeln menar en tro. Där man har en uppfattning om att någonting kanske är så eller så. Biblisk tro är övertygelsen om att någonting är sant. Så när vi säger att vi tror på Jesus, då menar vi det vi läser om i Bibeln, det menar vi är historiska fakta. Vi tror att det har hänt precis som det hände. Det är vår övertygelse. Och vi litar på det som grunden för vår frälsning. Man har diskuterat det mycket. Om det här med Israels folk, att de lämnar Egypten, om det verkligen har hänt. Det tror jag. Jag är övertygad om det. Därför att annars skulle resten av bibliska historien vara meningslös. För den bygger på att det faktiskt hände i verkligheten. Och det är likadant med det här. Vi tror att Jesus har dött för våra synder. Och det är historiska fakta. Att han dog och att graven var tom. Det är alla historiker överens om. Man vet bara inte varför. Det är man inte överens om. Bibeln säger att det var för våra synder. Och graven tom för att han uppstod. Så det är tro. Att man litar på Jesus. På att han kan hålla vad han har lovat. Ett föredöme för oss i gamla testamentet är Abraham. Titta i första Mosebok kapitel 15. Där står det om Abrahams tro. Abraham kände ju inte Jesus Kristus som vi gör. Men man förstår här mellan raderna att Jesus var väldigt inblandad i det som hände med Abraham. Jag tror faktiskt att Abraham till och med pratade med Jesus utanför Sodom en gång. Men det kan vi ta en annan gång. Då står det så här. Om Abraham, första Mosebok 15 från vers 1. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham. Jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös och arvingen till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare, mig har du inte givit någon avkomma än om mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom, denne ska inte ärva dig utan han som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och så kommer det. Och Abraham trodde på Herren. Och han räknade honom det till rättfärdighet. Vad var det Abraham trodde? Jo, att Gud är mäktig att hålla vad han lovar. Och det är Bibels tro. Gud har ställt fram Jesus som en frälsare för alla som vill lita på att det Jesus gjorde håller. Så evangeliet om Jesus kallar oss till samma sak. Att sätta vår tro till Jesus, lita på honom och ha förtroende för att det han gjorde på korset räcker för våra synder. Det är Bibels tro. Bara det. Vi upprepar. Vad exakt litar vi på att Jesus ska göra när vi tror på honom? Och svaret är, vi litar på att han garanterar vårt frikännande inför Gud. Jag vet inte exakt hur det kommer gå till, men jag ska kunna tänka mig en bild så där, att när vi kommer upp till himlen och står där inför tronen och vi får avlägga räkenskap för våra liv. För det ska vi göra. Alla ska vi stå inför Guds domstol, säger Bibeln. Då kan jag tänka mig att då står Jesus där och så säger han, far, honom ska du frikänna. Att han har litat på mig. Vad jag har gjort. Lite så tänker jag. Och det är det vi litar på. Som vi sett. Är vårt största problem vår synd. Vår syndiga natur. Synden gör att vi står som skyldiga inför Guds domstol. Och förtjänar över straff. Men när vi tror på Jesus. Litar vi på att hans lidande gäller som full betalning. För våra synder så att Gud kan frikänna oss. Romarbrevet 3. Slår vi upp. Romarbrevet 3. Det här läste vi onsdags på bönemötet. Vi kan börja halva 22 versen. Som jag sa, kristendomen är otroligt jämlik. Den behandlar alla lika. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det var problemet. Vers 24. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt honom. Friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot. Hur då? Jo, genom tron. Här används en bild från templet. Där längst inne fanns en plats där man försonades. En fysisk plats. Så en gång per år så gick översteprästen in längst inne och hade blod med sig. Och så stänkte han med blod ovanpå förbundsarken. Och locket på den kallades för en nådastol. Och det står egentligen ordagrant försoningsställe i det. Vad som händer här är att Gud ställer fram Jesus som en fysisk plats. Där vi försonas med Gud. Så när vi ställer oss i Jesus, när vi säger, jag tror på dig Herre och jag litar på det som du gjorde. Då kan man säga billigt talat att då har vi gått in där i det allra heligaste. Och så har blod från Jesus blivit spänt på det här försoningsstället. Och när vi går ut därifrån så är vi försonade. Billigt talat. Nu sker det inte en gång varje år. Det sker inte en gång varje gång någon omvänder sig. Det skedde en gång. På Golgata när Jesus dog. Då står det att han gick in i det heliga templet i himlen. Och stänkte med blodet. Och när vi säger att vi tror på honom. Det är det vi litar på. Ja.
Det stod där som svar att vi tror att han är gärningsmän för frikännedomen.
Ja.
Men vi tror att det beskrivs ju som att den rättfärdige ska leva av tro. Så det är ju inte alla områden och presentativ. Då ska jag fylla av tro.
Absolut. Absolut.
Det är en del av
det. Jo, ja. Man kan säga att det är jättebra. Johannes påpekar att det står att i Bibeln att den rättfärdige ska leva av tro. Alltså tron ska ju då smitta alla delar av livet. Jag lever i tro på att Gud ska förse mig med allt jag behöver. Det är alldeles riktigt. Det vi är ute efter här är att startskottet ligger i det här. För när det står att vi går från tro till tro. Alltså det börjar med att vi tar till oss försoningen här. Sen växer det här och påverkar livets alla områden på något sätt. Det är jättebra. Det hör med Guds rike att göra. Martin Luther använde ett uttryck. Han talar om ett saligt byte. När vi tror och litar på Jesus och hans lidande sker ett saligt byte. Jesus Kristus får alla våra synder, vårt uppror, all ondska, all förbannelse tillräknade sig. Och han dog då. En brottslings död på grund av dem. Och vad vi får är Jesu perfekta meritlista, hans rättfärdighet och hans liv tillräknat oss. Och när Gud ser på oss, det här är viktigt, om vi tror på Jesus, då ser han inte längre vår synd utan sin sons rättfärdighet. Så att när du har lämnat det gamla livet, då kan du glömma bort det, inte glömma din tacksamhet och bli frälst för det. Men lägg det bakom dig. För när Gud ser på dig, han ser inte längre det du gjorde som var fel. Han ser sin son och sin dotter. Som är ren, som en brud. Ett byte. Jesus tar all smutsen och dör bort med den. Och vi får hans rättfärdighet. Här kommer nåden in. Det är det här som är nåd. På latin säger man att det är gratia. Det betyder gratis. Och då tänker vi på något. Ja. Köp tre så får du den fjärde gratis. Det är inte den ytliga betydelsen. Det har mer att göra med att för fritt och för intet erbjuds vi någonting som vi aldrig skulle kunna åstadkomma själva. Det är nåden. Grace and mercy. Det är viktigt. Enbart genom tro. Det finns inget sätt att bli frälst utan tro. Därför att egna meriter, egna ansträngningar, egna gärningar leder aldrig till frälsning. Och vi återupprepar, frälsningen gåva av nåd och vi bidrar inte med någonting. Därför att om vi tror på Jesus avsäger vi oss också alla andra sätt att försöka nå frälsning. För annars visar vi att vi inte tror fullt ut igen. Och det här halkar vi in på så lätt. Vi tänker, om jag bara kunde vara en bättre kristen, om jag bara gör si, om jag bara gör så, så kommer Gud acceptera mig. Han har redan accepterat dig om du tror på Jesus. Du måste skilja på att Gud vill helga dig och att Gud vill frälsa dig. Frälsningen sker alltid av nåd, helt oberoende av dina gärningar. Men när Gud börjar verka i dig, då blir du en annorlunda människa. Men det är en annan sak. Det är en annan sak. Det var tro. Vi ska försöka ta oss igenom vad omvändelse är också innan middagen här. För om tro på Jesus är ena sidan av vägen till frälsningen, så är omvändelse den andra sidan. Och biblisk omvändelse handlar om att vi vänder oss bort från den synd som Jesus har försonat. Att vi avskyr den och med Guds hjälp överger den. Jag brukar säga att vi inte ska synda på nåden. Det var ett gammalt uttryck för. Alltså det Jesus har gjort på korset är en garant för vår frälsning. Men det är så att det handlar om syndernas förlåtelse, inte syndernas tillåtelse. Det är en väldig skillnad. För när Petrus förlikar på pingstdagen så säger han, han talar om tro och omvändelse, men han säger också, ångra er därför och vänd om. Så någonstans är det så att vi behöver förstå det allvarliga i att vi är syndare. Vi är födda på nytt. Men att vi förstår att det vi har, den synd vi har älskat, den bör vi vända oss ifrån. Och lägga ifrån oss. Det här är väldigt viktigt. Omvändelsen är beviset för att vår tro är äkta. När tron är äkta och har frälsande kraft så kommer vi att omvända oss. Och det går hand i hand. Vad betyder omvändelse? I hela Nya testamentet används ett grekiskt ord som är metanoia. Det har flera betydelser. Att vända om. Ungefär som att du ut och åker skidor. Så gör du lappkast så här. Så åker du åt andra hållet. Rent fysiskt. Att vända om. Att ångra sig. Att faktiskt känna skam och skuld och ledsnad över att man har ställt till det för sig. Det är inte fult. Faktiskt. Att ompröva kan det betyda. Att tänka annorlunda och att ändra uppfattning. Det är vad omvändelse kan översättas som. Vänd om, ångra er, ompröva ett sätt att leva. Tänk annorlunda, ändra uppfattning. Därför att omvändelse innebär att vi erkänner att det är Gud som ska vara herre över våra liv istället för att det är synden som ska vara herre över våra liv. Det är tron som frälser oss, gärningar lägger ingenting till. Men i och med att vi sätter vår tro till Jesus så händer någonting. Vi byter sida i striden. När vi omvänder oss, då betyder inte det att vi aldrig mer kommer att falla. Men att istället för att älska synden och leva i den och odla den, så ställer vi oss på Guds sida i kamp mot den. Och när man slåss så får man stryk ibland. Men det viktiga är inte vad man lyckas med. Det viktiga är att man har bytt sida. Det är en bra bild på omvändelse. Och väldigt viktigt, när Gud gör oss till sina barn genom tron på Jesus, då vill han ge oss kraft att stå emot och övervinna det som förut vi inte klarade av. Första Korinthierbrevet 10:13. Nej, det där, jo, 13. Och då säger han så här. Vi kan läsa 14 versen också, även om det är en konstig rubrik i mitten där. Men egentligen hör det ihop. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer skall han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Därför, mina barn, fly bort från avgudadyrkan, säger han. Eller vad det nu kan det vara för någonting. I boken finns ett citat av en man som heter William Arnold. Och han försöker förklara skillnaden mellan en omvänd och en oomvänd person. Det säger han så här. Skillnaden mellan en oomvänd person och en omvänd person är inte att den ene har synder och den andra inte. Alltså, att tro och omvända sig, det har inte med syndfrihet att göra. Det finns en del som tror det. Att den dag de omvänder sig så kommer de aldrig mer att synda, men det är inte sant. Men, utan skillnaden är att den ene tar parti för sina omhuldare, det betyder att man älskar någonting, mot en fruktad Gud, och den andra tar parti för en försonad Gud mot sina hatade synder. Alltså, så länge vi lever i mörkret, säger Bibeln, då älskar vi mörkret och odlar mörkret. När vi vänder oss till Jesus och vänder om, då lämnar vi det och går in i ljusets rike. Och det vi älskar en gång, då kommer vi att tycka illa om. Förstår ni? Varför då? Ja, för att de här sakerna som Jesus stod för, det är sånt som Gud avskyr. Och du och jag blir präglade av hans person. Därför att tro och omvändelse leder till ett helt nytt liv. Titta här nu, Efesierbrevet, kapitel 2. Kapitel 1-5. Nej, vi kan läsa till och med vers 10. Vi läser Efesierbrevet 2:1-10. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i den på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland den var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär. Vi gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men så kommer då evangeliet. Gud som är så rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Så att när vi tror och omvänder oss, omprövar hur vi har levt, då blir vi födda på nytt. Och då händer någonting, att våra liv förändras sakta men säkert. Vi börjar bära frukt. God frukt i våra liv. Och där betonar Bibeln överallt. Sanna kristna kommer att göra sådana gärningar som tillhör omvändelsen. Gärningarna är frälsande. Men tron och omvändelsen leder till goda gärningar. Martin Luther sa en gång så här. Att goda gärningar gör inte att man blir kristen. Men är man kristen så gör man goda gärningar. Men de gärningarna har ingenting med frälsningen att göra. Utan de är en produkt av vad Gud har gjort i mitt liv. Han har förvandlat mig, frälst mig. Och genom hans kraft har jag fått nåd att ompröva allt jag tidigare tyckte var viktigt. Jag tänker annorlunda nu än vad jag gjorde förut. Och det här pågår hela livet. Jag har ju trott på Jesus i mitt liv, men jag brukar säga så här. När jag och Eva gifte oss, det är ju 18 år sedan snart. Det fanns sånt som jag kunde göra då, som jag inte klarar av att göra längre. Och det var kanske inget märkvärdigt. Men Gud har skalat bort vissa saker i mitt liv. Och jag har förstått efterhand att det där var inte bra för mig. Helgelsen leder till att vi omvänder oss om och om igen. Och Gud förändrar oss. Och han ger oss nya passioner, nytt liv, en ny vilja, ett annat sätt att tänka. Livet blir annorlunda. Viktigt. Den frukt som kommer är ett bevis för frälsningen och att tron och omvändelsen är äkta, men är inte orsaken till. Förstår ni? Det är väldigt viktigt. Oerhört viktigt. Och denna frukt är tecken på att vi är inne i Guds rike. Och det är ämnet för nästa del. Frågor 2 minuter innan det är middag och rast. Ni ser ganska trötta ut i det här laget. Vi får se hur mycket mer vi hinner göra. Vi tar rast. Vi ska se när vi börjar nästa session. Det är rast en liten stund nu. Och så är det middag 5:00. Tack så mycket.